Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Gott nytt år 2023 önskar Sporthuset.
381 matcher för Chelsea, det gjorde Didier Drogba som ju anses vara elfenbenskustens främste idrottare genom tiderna. Han vann alla stora titlar som går i princip under Londonklubbens storhetstid. Champions League, Premier League och FA-cupen.
381 som 38 ettor kom från Kina i senaste sommar-OS i Tokyo. Kinas 38 guld var bara ett färre än USA faktiskt som vann medaljligan. Och Kinas näst bästa OS efter sitt eget arrangemang 2008.
Ishockey nu och 381 poäng. Det gjorde Magnus Kahnberg i Frölunda. Han kom ju fram som tonåring i en kedja med, kommer ni ihåg? Jari Tolsa och Joel Lundqvist. Och om jag nu inte minns helt fel så kallades den faktiskt först för dagiskedjan. Men de blev ju något äldre med tiden och det blev dragkedjan av alltihop.
Och drygt 20 år senare så är Joel Lundqvist fortfarande aktuell, minst sagt, kvar i svenska hockeyligan nu som 40-åring och klev upp som den meste spelaren i liga och slutspel sammanlagt med över 1000 spelade matcher för sitt Frölunda.
381 matcher i elitserien ishockey nuvarande SHL, det gjorde Peter Jakobsson för klubbarna Västerås, Färjestad och Malmö. Svensk mästare, två gånger om. Idag är gotlänningen Jakobsson, efter att ha fått sparken från Färjestad som sportchef, just nu lyckosam general manager i Linköping.
381 som i tre spelare 81 i Canada Cup, sovjetiska KLM-kedjan Krutov, Larion och Makarov gjorde den första gemensamma internationella turneringen på seniornivå under Canada Cup 81. Och vilken succé det blev med Sovjet som slutsegrare i denna minst sagt stjärnspäckade turnering.
Och vem blev skyttekung i den där turneringen då?
Det blev en 20-årig Wayne Gretzky.
Just det, där var det. Veckans Wayne. Men ifrån veckans Wayne till veckans Vasaloppet. Det har blivit min nya grej på något sätt i avsnittsintron. Och det här har jag lyckats leta fram tack vare oerhört stark hjälp. 381 som i tre backar 81. Samma år alltså där 1981. Tre backar före Oxberg passerade så avgjordes Vasaloppet just i året av Sven-Åke Lundbäck. Vilket gav smeknamnet till Lundbäcksbackarna. Det är ni.
Sven-Åke Lundbäck borde kanske finnas i antingen kärlekspåsen eller olyckspåsen eftersom han efter att ha vunnit dubbla guld vid skid-VM 1978 inte tilldelades bragguldet.
Ja,
och det gjorde att landslagskompisen Thomas Wassberg blev så förbannad två år senare när han fick bragguldet att han tackade nej.
Ja. Hörru du, det var ju jätteskoj att du fick den här bragmedaljen. Hade du räknat med det egentligen?
Ja, inte riktigt. Det hade väl varit på tal ett tag.
Det var inte
men krux är väl det att jag vill inte ta emot den där för att jag anser mig inte ha befogat att ta emot den när inte Sven-Åke fick den för 78.
Vad då menar du?
Ja, när inte han fick den då så behöver inte jag få nu.
Du tycker att det var en större bragd det han gjorde 78
ja.
Alltså? Jaha, har du pratat med någon av dem på Svenska Dagbladet som delar ut det här?
Ja.
Och då sa du det här?
Mm.
Vad sa de då?
Ja, de var väl ställda mot väggen mer eller mindre.
Jaha, ja.
Det är ett lysande klipp. Det är ju viktigt att finna sig i direktsända sammanhanget, för det här är ju en nyhet för det är väl Radio Jämtland tror jag som gör den här grejen med Wassberg, va?
Mm, jag tror reportern heter Anders Palmgren.
Ja, han blir ju ställd, men han ställer ju ändå frågan. Ja, jo. Men han ställer ju ändå frågan, har du snackat med någon som delar ut det här? Men Wassberg ändrade sig ju, det tog ju vad var det, typ 30 år och 30 år plus. Och han gjorde det för som han sa, få slut på tjatet. Men han tog emot det och jag tror innerst inne att han tyckte att det var nog rätt fint att ha det där.
Nu tjatar vi vidare i Sporthuset, avsnitt 381.
Med Lasse Granqvist
och Tommy Åström. Det är ju inte bara det 381 sporthusavsnittet sen starten i augusti 2015. Det är också det 52 och sista detta år 2022.
Jag tycker det luktar lista från Tommy på något sätt här. Det är ju, du måste ju älska nyårstiden rent generellt. Jag hade ju snart nyårsafton. Och vi har själv att säga gott slut och gott nytt år innan vi lägger ner det här.
Och god fortsättning. Ja, visst. I en salig röra.
Ja, men alltså, vi kommer ju ut varje torsdag, men sanningen att säga, vi hade faktiskt ett bonusavsnitt också.
Just det.
Året.
Ja, så att formellt sett har vi gett ut 53, ja. Men det fick inte något liksom avsnittsnummer.
Nej.
Utan det blev som en helt egen historia, Stunderna med Börje. Det kan ni hitta er spelare där om ni inte har lyssnat på det. Alltså ett särskilt ihopsatt avsnitt från våra tidigare kärleksbombningar och träff med Börje Salming från 2021 då, efter att han ju avlidit den här hösten den 24 november i ALS.
Vi har ju fått skäl att tala om denna vidriga sjukdom ALS också genom den mycket fina kärleksbombningen förra veckan. Och då med Lou Gehrig. Vilket oerhört tal han höll där på Yankee Stadium. När han försökte någonstans ändå djupt inom sig förstå vad det var som hade drabbat honom, men hur han ändå tog sig an ett visst hopp, glimma ljus för framtiden.
Men vi drog en lapp förra veckan och det handlade om gång, men vi sa ju det att vi går vidare nästa år med den kärleksbombningen.
Okay.
Och nu så, vad sägs om tre rappa kärleksbombningar, men viktiga, 60 sekunder per person kring något som verkligen har berört oss under året 2022. Alltså såna här enminutare som vi gjorde mycket förr. Vi gör en minut var, du, jag och Jens.
Och Jens?
Mm.
Ho-ho!
Han kanske är här i pepparkakshuset.
Ja, det är fint pepparkakshus. Ja,
vad säger de brasan då?
Mycket glada färger och du eldar ju dessutom. Vi är ju hemma hos dig och sitter vid det härliga inspelningsbordet, kan man nästan kalla det här för matbordet. Men Jens är ju, tippar jag på, norröver, va?
Ja, det har varit oerhört svårt att få kon på var han egentligen.
Bra, du anleder,
jag tror han har tappat bort sig själv på något sätt. Men han är någon snödriva någonstans i Umeå, Jens. Men han har skickat till oss ett par grejer när jag till slut fick
tag på. De har redan kommit.
Spännande. Så hans 60 sekunder kommer alldeles strax. Men ska vi börja med dig, Lasse? Varsågod, vad sätter du för rubrik på 2022? Någonting du vill lyfta fram?
Min rubrik blir min wow-känsla för den yttersta eliten. 60 sekunder startar nu. Jag har förmånen att i mitt yrke få uppleva de absolut främsta inom ramen för sina respektive idrotter prestera på absolut max. Det är två minnesbilder jag tar med mig från gångna året i min yrkesroll. Den ena är match 7. Norrbotten, Luleå, jag vill inte påminna alla mina kompisar jag har där uppe i Norrbotten, i norra Sverige, i Tornedalen, om SM-final 7, men jag gör det ändå. Luleå mot Färjestad. Stämningen, atmosfären i hela stan från det att du landade på flygplatsen till det att matchen närmade sig. Det var magi. Nu förlorade Luleå den där. Match 7 gick till Färjestad, men hela inramningen, känslan och maxprestationen, det är wow. Och förstås Leo Messi. Argentina. Världsmästare i tidernas mest fenomenala VM-final någonsin. Och de gör det efter straffsparkar. Och Leo Messi får omfamna världen som troligen, vi kan diskutera om det, den bästa fotbollsspelaren genom alla tiderna. Wow för den yttersta eliten 2022!
Idrotten, vår räddning. Det är rubriken på den här 60 sekunders kärleksbombningen. För några månader sedan var det val i Sverige. Svenska folkets viktigaste frågor var sjukvården, skolan och att få bukt med brottsligheten. Det talas om det stora behovet av fler vårdplatser, mer vårdpersonal, fler och bättre utbildade lärare och politiker. Men allt det här är ju när problemen redan uppstått, och då är det ju ofta för sent. Det är den förebyggande, uppbyggande idrotten som är en av de absolut främsta sätten att komma till rätta med det här. Jag har själv upplevt det på riktigt nära håll i ett problem- och utanförskapsområde där jag växte upp. Att röra på sig är nyckeln till det mesta. Till bättre lärande, finns massor av forskning här, läs bara Anders Hansens bok Hjärnstark. Till bättre folkhälsa, och det som dödar flest i vårt samhälle är ju hjärt- och kärlsjukdomar. Till integration, att få tillhöra något i samhället, där binder idrotten ihop människor. 0,3% av regeringsförklaringen, 0,3% handlade om idrotten. Jag kommer inte ge mig förrän den siffran har stigit rejält. För jag älskar och tror verkligen på idrottens uppbyggande kraft i samhället.
2022 blev två världsstjärnor till tre. Jag gjorde en intervju med Pelé för ett antal år sedan, och den går verkligen inte till historien på något sätt. Men en fråga lyckades jag i varje fall ställa på ett vettigt sätt. Nämligen vem han tyckte var världens bästa fotbollsspelare vid den tidpunkten. Jag förväntade mig nog Messi eller kanske Ronaldo som svar, men jag fick Neymar. Då förstod jag hur mycket det tog emot för en brasilianare att berömma en argentinare. Men efter VM-finalen i Qatar kunde inte ens Pelé hålla tillbaka med orden och menade att Messi nu vunnit den titel hans karriär förtjänade. Väldigt fint uttryckt. Och lade dessutom till att Diego, ni vet Armando Maradona, säkerligen ler i himlen nu. Den fotbollshimmel som Pelé oundvikligen kommer allt närmare i och med sin vacklande hälsa. Snart lirar nog två av de största, Pelé och Maradona, fotboll igen och ihop. Men då i himlen, och vilken njutning det skulle vara att få se det. Allt medan den tredje av fotbollshistoriens fenomen, Messi, fortsätter att förgylla på jorden.
Och där tar Zagallo emot den, står öga mot öga med Bergmark, ställer bollen mellan benen på Bergmark, Bergmark kommer igen och slår den bort. Men inte bättre att den går till Santos, backen som ligger högt uppe nu, slår ett lyra in framför mål, där är Parling, men där är också Pelé, och Pelé lobbar över Jullo och skjuter i mål, ja! Oj, 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 hans botala, och som de håller varandra, de är en där stor klunga, brasilianerna. Ett elegant artistnummer av första rang. Man kan inte annat än känna den största respekt och förtjusning över detta artisteri. Hur Julle fullständigt blir bortlobbad igen utav Pelé.
Maskina dansa i den minge frente que eu quero passar. Pois o samba está animado, o eu quero em samba. Este samba que misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, samba como esta tão legal, você não vai querer que eu chegue no
sambatoner tillägnade Pelé, och det vackra spelet, så hette ju avsnittet där Pelé kärleksbombades av just Jens Fjällström i Sporthuset avsnitt 282. Den enda spelaren ju som vunnit VM vid tre tillfällen och två målskytt på Råsunda. Det var ju där det stora genombrottet kom som 17-åring. Alltid med också Lasse i den ständiga debatten om positionen som tidernas största fotbollsspelare.
Men hur många av dem som ska prata om detta har verkligen sett Pelé spela? När Brasilien blev världsmästare 1958 i Sverige, eller 1962 eller 1970. Hur många har sett honom spela fotboll verkligen? Det är inte så himla många. Så att när vi pratar om Pelés storhet är det ju egentligen från andra infallsvinklar, att vi har hört andra prata om honom. Och vi har fått ta del av honom själv i det han säger. Hans sätt att vara som person som Jens pratar om. Och det är oerhört lätt att känna stark kärlek till Pelé. Mm. För den personen han är.
Och generositet. Exakt. Som är stark, och den här rivaliteten Brasilien-Argentina då, att han ändå kan vara så bjussig.
Så det finns ju en oro i hela fotbollsvärlden. Det finns en oro i Sydamerika. Men jag undrar, hur ska Brasilien som nation ta sig an ett besked som tycks vara nära förestående?
Han är väl inte bara deras största idrottare genom tiderna, utan förmodligen deras största person genom tiderna. Alla kategorier. Mm. Men vi Vi sänder tankar till Pelé och hans familj förstås och hela Brasilien i den här svåra stunden när Pelé ligger, som det verkar, mer eller mindre på dödsbädden.
Ja, det var en fin, det kom en fin not tycker jag från någon i familjen som jag läste på en av de internationella byråerna som sa att för hela familjen nu samlade, vi fick en kväll till tillsammans och det signalerar ju att det krävs något alldeles extraordinärt för att det ska bli en återhämtning för en av världens största fotbollsspelare genom tiden.
Veckans surr.
Sydsvenskan och Svenska fotbollsförbundets Diamantbollen tilldelas en spelare som tagit en stor och viktig roll i ett av världens bästa klubblag tack vare sitt spelsinne, sin teknik och sin snabbhet. I landslaget har hon fortsatt att leverera på allra högsta nivå. Diamantbollen 2022 tilldelas Fridolina Rolfö.
Svenska fotbollsförbundets och Aftonbladets Guldbollen går till en spelare som med spelintelligens och mognad på kort tid vuxit till en ledande spelare i världens tuffaste liga. Guldbollen år 2022 går till Dejan Kulusevski.
Ja, det blev Dejan Kulusevski som tilldelades den 77:e guldbollen. Och han blev därmed den yngste spelaren. Han är ju bara 22 år, som får guldbollen sedan 1990 då Thomas Brolin vann. Och så då Fridolina Rolfö som får diamantbollen för andra året i rad.
Mm, 7:e spelaren tror jag det är i historien som belönas för andra gången med damfotbollens finaste pris, Sydsvenska Dagbladets och Svenska fotbollförbundets diamantbollen. Och jag tycker det är notabelt att man lyfter tydligt i motiveringarna här som vi hörde, både Fridolina Rolfö och Dejan Kulusevski, insatserna i klubblaget. Även om det finns en stark motivering med på Fridolina Rolfö. Men just när det gäller EM-spelet och Rolfö så blev det ju inte riktigt 100. Hon blev inte den avgörande spelaren som vi hade hoppats på.
Det är det med att de spelar olika positioner, ja, klubblag, landslag.
Ja, lite hon är ju vänsterback försvarare, lite, alltså offensiv vänsterback för att säga, i Barcelona. Och så ska vi vara anfallare i Sverige. Så det där var ju liksom lite... kolossalt välförtjänt. Och det här är ju en stor stjärna vi snackar om i den internationella fotbollen när vi pratar om Fridolina Rolfö. Både från sin tid i Tyskland och nu i Spanien. Så vi kommer säkerligen ha, om hon får vara skadefri och om hon får fortsätta prestera på den här höga nivån, en spelare som nämns för ett tredje pris nästa år.
Och när det här året öppnade, då öppnade det ju med en flytt för Dejan Kulusevski. Och det är ju det som har lett honom fram till det här priset. Och han har blivit populär där också ju i London, i Tottenham.
Det är väl fullständigt lysande att ABBA används som grundmaterial för en hyllningslåt till en svensk. Ja. Det är bara att ställa sig upp och applådera och jubla över det.
Gimme a ginger from Sweden.
Ja, men alltså, och när vi hörde Simon Bank läsa motiveringen så är det lätt att ställa upp på det som sägs. Men även här, det är med större tydlighet än i Fridolina Rolfös fall, juryn har tittat noga på insats och prestation i klubblaget.
Och det vi hörde var ju alltså härifrån Aftonbladet. Och det som är lite speciellt är att, jag menar, fotbollsgalan har ju alltid varit förknippat med TV4. Men sen kom pandemin och på något sätt så, ja, då sänds det inte i fyran längre. Och nu är det alltså Aftonbladet som sände ut där. Och det, vi som jobbar i TV känner bara, det är ju som en förändring också då, att det är ju tidningarna som också är TV-kanaler numera. Och jag satt och funderade så här, för ofta har det varit väldigt hårda ord om fotbollsgalan. Det här är inte bra, det är sämsta fotbollsgalan.
Lasse Anrell på Aftonbladet, ja. Han skrev, han hade ju det som sin grej nästan.
Ja, precis.
Att totalsåga fotbollsgalan, ja, varje år.
Och krönikörer finns ju kvar på tidningarna. Ja. Men det blir lite märkligt, för nu har de ju sina egna TV-kanaler och då ska de recensera, ja, dem.
Det kan
vara
svårare.
Gör med, ja.
Och det är ju som du säger, skrivande är ju numera också talande och de är också bildsatta. Så det är ju ganska skön utveckling, kan jag tycka. Men jag vill bara säga det, de ska vara glada över här nu, alla härliga lyssnare, tittare och läsare. Jag ska inte börja skriva artiklar.
Nej, du ska inte det.
Nej!
Jag tänkte att du skulle bli tv-recensent.
Vansinnigt många
tv-recensent
bisatser. Fruktansvärt mycket bisatser. Oj, oj.
Nu ska vi byta ämne faktiskt ifrån fotboll till ishockey. Jag har ett telefonnummer här som jag tänkte vi skulle i ett aktuellt ämne.
Jaha.
Sporthuset ringer upp.
Ja, det är Liam.
Liam Ögren, välkommen in i sporthuset.
Tack så jättemycket.
Ja, men vi når ju dig i... Nu ska vi se här, du får hjälpa mig om jag... Men det är ju Halifax, va? Som ni är. Ja. Alltså, Liam Ögren i juniorkronorna pratar vi om nu alltså. Och Kanada. Och 5 timmars tidsskillnad bara.
Ja, precis. Så är det. Lite sent för er kanske, men...
Direkt efter matchslut, med Liam. Ja, visst. Med en slut här. Vi sitter vid midnatt här svensk tid och spelar in med Liam.
Och ni har ju lirat matcherna, så det blir ju eftermiddagstid hos dig då. Som ni har lirat båda matcherna så här långt. Inte släppt in något mål. Österrike 11-0. Nästan lite allmänhetens åkning, va? Det är en sån där match man tröttnar och tittar på faktiskt. Men för Sverige var ju så kompakt överlägset. Österrikarna hittar ju inte någonstans. Mycket tuffare mot Tyskland. Mm. Hur bra koll hade du på derbyt? För att jag menar, Sverige-Tyskland gick ju direkt parallellt med Djurgården-AIK, som ju var första av de här två derbyna som spelas med bara någon dags mellanrum.
Mm. Då ska vi säga det har vi inte sagt det, att Liam spelar i Djurgården för de som inte har koll på det.
Ja, Djurgården hade ju knappt lag här mot AIK. Fem killar var det, va? Totalt tror jag i juniorkronorna.
Inte minst målvakten ju, Karl, som ju minst sagt bra.
Ja, han behövdes inte mot AIK, visade sig. Men för Djurgården vann matchen med 5-2. Men hur bra koll hade du och dina lagkompisar från Djurgården på den matchen? För jag kan tänka mig att, jag menar, derby är ju ändå rätt högprofilerat.
Direkt efter våran slutsignal och när vi hade kommit ner i varv lite, så gick jag direkt till mobilen och kollade vad det blev. Såg att vi vann, så det var riktigt skönt att se.
För då snackar vi ju här med en kille som vet hur det är att avgöra ett Stockholmsderby i hockey. Mm. Inte för att vi behöver,
ja, vi gjorde det första, ja,
som de säger i Nordamerika, rub it in på AIK-arna onödigt mycket. Men du avgjorde ju förlängningsspel den första matchen, som ju var en svängig historia.
Inne med Norin och Vemmenborn då, som har varit inne ganska länge nu. Han kommer av slutet och där kommer matchens sista mål. Liam Ögren. Jättetalangen Liam Ögren, som gick som nummer 19 i första rundan i sommarens draft till Minnesota. Det är han som avgör och skickar 2 poäng till Djurgården och 1 till AIK.
Det målet att avgöra derby för ditt Djurgården, om jag säger så, i din karriär, vad värderar du det som, om jag säger så?
Ja, det målet måste nog vara topp 1. Det måste nog vara det bästa målet jag har gjort någonsin. Kanske inte snyggaste, men absolut det skönaste. Och få fira framför fansen var ju helt otroligt. Det var någonting jag aldrig kommer glömma.
Men du, starten på turneringen för er del då, 11-0 och 1-0 alltså. Era insatser, nu väntar i gruppspelet här Tjeckien och Kanada innan det hela är över, själva gruppspelet då. Vad vill du sätta på plus respektive minuskontot i ert spel hittills?
Nej, men plus är väl framförallt verkligen att vi har hållit nollan 2 matcher. Defensiven tycker jag har sett bra ut. Special teams också, powerplay och boxplay har sett riktigt bra ut, så... Det måste vara ett stort plus. Och sen gjorde vi såklart 11 mål första matchen. Även det är ett stort plus att få in 11 mål. Ett minus kanske kan vara... Jag tycker vi har lite mer att ge i våran tävling och våran vilja. Tycker vi kan... Jag har en växel till och kriga lite mer faktiskt.
Ja, vad tänker du om favoritskapet i turneringen? För det har ju varit lite märkliga resultat som det ofta är i början av turneringen. Men Finland förlorade mot Schweiz och sen hade vi Kanada som förlorade mot Tjeckien. Och då blir man ju lite vilsen här nu, vilka som är de bästa lagen egentligen. Vad tror du när vi kommer fram mot slutspelet?
Jag tror ändå, även fast Kanada förlorade mot Tjeckien, så de har ett sjukt bra lag. Många spetsspelare och bra bredd också, så... De kommer vara tuffa. Samma sak med USA, de är alltid bra liksom. Men jag tror vi har väldigt bra chans. Vi har ett riktigt bra lag och alla vi som spelar det här laget har ju spelat i seniorligor. Så vi spelar mot män allihopa. Jag tror det kan vara en riktigt stor fördel. Framförallt mot USA som egentligen bara har college-spelare nästan, tror jag. Så det tror jag kan vara en riktigt stor fördel för oss.
Det är ju så här att det har varit ett häftigt år för dig, Liam. Jag menar, du gick i första rundan i draften för Minnesota. Och det är ju faktiskt så, det måste vara något slags unikt i den svenska hockeyhistorien nästan, att du har spelat 3 juniormästerskap samma år för Sverige. Eller hur? Alltså, vad säger de hela den här 2022 nu när vi närmar oss de sista vibrerande dagarna?
Ja, nej, men det har varit ett riktigt händelserikt år. Till att börja med så fick jag chansen ganska tidigt i A-laget hemma i Djurgården. Sen kom ju U18-VM. Sen såklart draften. Sjukt stor upplevelse. Någonting jag drömt om sedan jag var jätteliten och började med hockey. Så den upplevelsen är någonting jag verkligen aldrig kommer glömma. Och ja, sen har vi ju... Ja, så efter det åkte jag till Development Camp med Minnesota. Sjukt rolig upplevelse det också, att få uppleva hur NHL-lagen fungerar och sådär. Sen såklart... Ja, jag vet inte, sa jag ju vart om VM?
Du ser det så mycket, det är nästan omöjligt att reda på allt.
Ja, exakt. Ja, så vann vi guld i vart om VM, vilket var helt sjukt. Fick äran att vara kapten där också, det var otroligt stort. Få lyfta bucklan. Och så JVM då nu i somras. Ett brons. Ja, grymt kul har det varit.
Det är ju så att du har ju ett kontrakt med Minnesota som rullar på ett sätt. Fast du är ju utlånad till Djurgården.
Ja, precis.
Så att,
ja, mycket vanlig struktur är det ju så numera. Och det är ju bra för svensk ishockey att det nästan per automatik gör så. Draften kommer, kontrakt skrivs, men så direkt tillbaka till den svenska.
Man kan ju välja att pröva i farmaligan.
Några gör det, men det är som ett grundkoncept så är det ju en stark del av NHL-avtalet.
Mm. Och då är frågan... För det är inte säkert, om du skulle kunna ta in NHL redan nästa säsong, även om du inte är ännu 20 år fyllda, då kanske det blir ett tredje raka JVM då?
Nej, precis. Allt beror väl på vad NHL-klubben tycker och tänker. Och själv tycker jag väl att det hade varit sjukt coolt att få uppleva ett JVM på hemmaplan. Det hade varit något helt annat. Så, för min egen del, det är klart jag vill... Mest av allt spela NHL och ta en plats där. Och ja, tvinga dem att säga nej nästan. För att få vara kvar i Minnesota. Men det är inte helt fel att få spela JVM på hemmaplan heller.
Liam, avslutningsvis då. Om vi blickar fram lite också mot nästa vecka och så. Vad talar för att... För nu har det ju varit tufft för... Det äldre juniorlandslaget att ta de ädlaste medaljerna på senare år. Vad talar för att ni skulle kunna gå hela vägen med det här laget? För annars har ju talats mycket om det här med återbud och så med Edvinsson och så vidare. Starka namn som inte finns med och att kanske försvag backsida och sådär. Vad talar för att ni ska gå hela vägen?
Alla i det här laget har spelat seniorhockey i år. Jag tror det är en nyckel till att vi ska gå långt den här turneringen och... Sen har vi sjukt skickliga forwards. Alltså våran forwardsida är riktigt skicklig. Vi har många bra, alltså ja, många som har gått högt i draften. Och många som kommer, eller så har vi Leo som kommer gå i högt i draften i år också. Och sen slutvis så har vi ju Kalle där bak som verkligen har visat vad han går för i år. Och stänger igen totalt de matcher där det verkligen gäller.
Ja, men bra. Men då, vad gör vi nu, Lasse? Vi önskar stort lycka till, va?
Ja, vi säger väl gott nytt år, va?
Ja.
Och hoppas att det blir...
Ja, gott nytt år på er
ja,
också.
Ja, och det blir ju gnuggande här mot tjeckerna. Vi förstår att det blir en tuff match. Den går på kvällen 19.30, samma dag som podden kommer ut. Och sen har vi ju då en bit efter nyårsklockorna och Skansen-ringningen har avslutats. Så kan vi kolla på... Det vill man göra. Jag tycker det är lite... Det kan bli ganska bra tryck i den där matchen mellan Kanada och Sverige. Lite osis för Sverige.
Det är perfekt att en halvtimme efter...
Det är fullständigt lysande. Men det är lite osis för juniorkronorna att Kanada har gett bort en match redan här. Mm. För de måste ju vara totalt galna över det. Det är ju liksom inte så du uppträder i ett junior-VM på hemmaplan som Kanada.
Nej, det är klart. Hade vi haft hemmaplan också så, och torskat första matchen, så hade inte vi varit glada heller.
Nej, men liksom de går in, stjärnlirarna där. Han och den här, de gjorde någon jävla sorrofint i första perioden. Alltså de börjar turneringen på hemmaplan ungefär som att det är en uppvisning. Liksom. Ja. De är med i Americas eller Canadians eller North Americans Got Talent eller något liksom, och väntar på att Simon Cowell ska trycka på The Golden Buzzer. Man blir galen.
Vilka spelare pratar vi om, Liam?
Bedard och Fantilli gjorde de två försöken.
Exakt,
de,
exakt.
Båda de ska gå i draften nästa år.
Och Bedard tippas väl att vara den som är före Leo Carlsson. Det är väl i den nuvarande ordningen liksom. Men hur kan du, alltså, du är väl ingen cirkushäst liksom?
Ja, där måste vi följa upp. Vi får se om Liam under turneringen kan bli vår spelande sporthuset panelpratare. I alla fall en vecka till.
Ja.
Stort tack Liam och lycka till framöver närmast då mot Tjeckien.
Tack själva. Tack så mycket.
Gott nytt år 2023 önskar sporthuset.
Men nu är vi framme vid... Ja, det är väl lista, Tommy. Har du gjort några lister?
Ja. Jag tror faktiskt förra året inför 2022 att jag
gjorde du 20 lister.
Åtta största grejerna som kommer 2022.
Ja.
Jag har plockat fram godbitar. Jag nöjer mig med första halvåret, för det är så pass mycket. Och det är första halvåret som också är spetsigast faktiskt 2023. Det händer mycket. Och det drar igång med full kraft. Jag tänkte tippa några grejer också. Och testa de här tipsen på er lyssnare och även på dig, Lasse. Om ni är med mig på hur jag tror att det ska gå i de här olika grejerna. Först, allra först, en riktigt stor grej som kommer här alldeles snart.
Handboll.
Ja. Det är alltså VM på hemmaplan. Ett samarrangemang mellan Sverige och Polen. Men där Sverige har slutspelet. Alltså semifinaler och final. Och det går i Tele2 Arena.
Är inte det en lite märklig samarbetsgrundförutsättning Sverige och Polen?
Ja, den
hade såg man inte komma. Hade Danmark eller Sverige och Norge så hade man liksom...
Nej, för det du pratar om nu, ett sånt samarrangemang som är mer logiskt, det kommer faktiskt i december det här året på damsidan.
Aha.
Så för första gången någonsin ska Sverige arrangera VM, både damer och herrar, samma år.
Ja.
Men på damsidan senare i december då har Sverige inte finalen utan den går i Danmark.
Ja.
Men i det här fallet går finalen första gången till Tele2 Arena som ska ha handboll, det är lite häftigt. Ja. Det blir väl stängt tak får vi hoppas. Eller vad säger supportrarna?
Ja, nu är det ju inte föremål för någon fotbollsföreningssupportrar att rösta gubevars, för de äger ju inte arenan.
Nej, svårt att tro att det är öppet tak där i slutet på januari när det spelas handboll. Men gruppspelet i Skandinavien och Göteborg, men också matcher för svensk del alltså, men också matcher i Kristianstad, riktig handbollsmetropol, Jönköping och Malmö. Och det här är femte gången som Sverige arrangerat handbolls-VM. Det har ju varit på lite olika ställen. Vi har haft det i Globen, vi har haft det i Malmö Arena och så vidare. Rocklundahallen tror jag någon gång på 60-talet faktiskt. Men hur det går där, det lämnar jag till handbollsexpertis som jag tänkte kalla in lagom till att mästerskapet startar. Så där kommer inget tips. Och inte heller kommer något tips när det gäller sporterna på snö. Där har jag ju nästan diskvalificerat mig själv.
Du är ändå med och pratar om dem.
Jo, men det kommer faktiskt en häftig trippel i februari. Nämligen alpina VM, skidskytte-VM och skid-VM. Alla grejerna då i februari. Och då får ni kolla på Vinterstudion om ni får tips. Eller du kanske har några tips kring den här mästerskapen, Lasse?
Jo, men alltså hejdundrande tittarsuccé pratar vi om.
Kommer det vara?
Det kommer ju vara klättra upp på höga tal faktiskt. Det ska bli spännande att se om tittarsiffrorna och streamingsiffrorna kommer upp i den nivån som VM-finalen i fotboll gjorde. Pratar vi om över 3 miljoner.
Mm.
Och det är inte alls omöjligt här. Alltså.
Ja, riktigt så högt brukar det nog inte ligga, men det brukar ligga högt. Mm. Verkligen högt. Mm. Mars. EM-kvalet inleds. Janne Anderssons gäng ska upp igen.
Mm.
Och det är en ganska vass start, för Sverige inleder alltså på Friends Arena den 24 mars emot Belgien. Belgien som i och för sig havererade i VM där du var på plats. Men på pappret är ju Belgien favoriter i den där EM-kvalgruppen. För Sverige, förhandstipsen har handlat om att bli topp två, det är så man går till EM, och komma före Österrike.
Gå ut i tid här nu till Friends Arena till den 24 mars, vad du sa att det var. Tala om att taket är stängt, ni kan komma dit och känna att det är bekvämt för er att gå på fotboll, men ni ska gå dit och vråla, va? Och vill ni köra med öppet tak så gör det, vi tar jackan på oss, jag fattar. Men det är en superviktig match för Janne Anderssons landslag, för det är dags att plocka fram någonting som är innehåll igen, som är styrka, som är någonting man känner att det här kan vi verkligen ta till oss utav. Vi vill inte se ett förvirrat landslag som spelar flumfotboll, utan vi vill ha ett landslag som är bastant och rejält och Janne Anderssonskt. Det vill vi ha. Och där har du den chansen. Så den matchen kommer jag lägga 100% fokus på.
Men det tips, går Sverige till EM 2024?
Som det sett ut i slutet av VM-kval är ju svaret definitivt nej. Det är förvirrat och flummigt. Funkar inte. Utan allting står på spel i inledningen av det här kvalet. Börja inte med två förluster. Det vill vi inte se. Vi vill ha ett starkt landslag. Kom igen nu, Andersson!
April är ju alltid en häftig månad inom svensk idrott. Varför då?
april. Ja, det är ju, april är ju avgörandets månad åt båda håll faktiskt. Dels för ishockeyn som har ju i avgörande ögonblick i sitt spel om SM-tecken. Men dels också för de allsvenska fotbollslagen och även andra, alltså superrätt och så här. Men de allsvenska fotbollslagen ska ju fram och visa form.
Mm.
Vad går ni för? Vad går ni för i år? Det är ju samma sak där. Där har jag mängder med frågor.
Jag svaren, ska jag ta dem?
Ja, nu kommer det.
Så vi slipper fundera på det.
Ja,
nej, men det är ju så att...
Hur gick det i fotbollstipset förra året förresten? Du pratade aldrig om det, så att du måste ha varit dålig.
Låt oss fokusera på 2023. Alltså tipsen i år i allsvenskan i fotboll på herrsidan kommer att gå till väldigt unisont, tror jag, Malmö och Djurgården. Djurgården som har gått så bra i Europa och som har en oerhört stark trupp och gjort flera fina värvningar. Och Malmö som ändå är den mäktigaste klubben, även om förra året var ett haveri. Nu har de dessutom Henrik Rydström som ny tränare som har gjort succé i Kalmar. Så många tips kommer gå dit. Men jag tror att det blir fortsatta problem att vinna guld för storklubbarna. Och att det blir ett nytt Häcken. För Häcken vann ju mot många odds, och trots att de är en ganska liten klubb i sammanhanget. Mycket därför att, det har vi pratat om i sporthuset flera gånger, de slipper pressen, den tunga pressen, inte minst från emellanåt ganska militanta supportergrupperingar och högljudda, inte minst på sociala medier. Det är lättare för en klubb för Häcken att behålla en kontinuitet i verksamheten, och detsamma gäller en klubb som Elfsborg. Som jag nu gör ett nytt försök, för jag trodde på dem mycket även inför det här året, men jag tror att Elfsborg blir svenska mästare i fotboll. Och det här då att man bygger underifrån med talangfulla spelare. Och sen en grej som jag tycker ofta har ganska bra bärighet, nämligen om man tittar på hur gick slutet av förra säsongen. Och då var det faktiskt så, under hösten var Elfsborg det allra bästa laget. Tittar man på de 10 sista matcherna så var de bäst, de vann 8 av 10 matcher. Och därför tror jag Elfsborg vinner. Och på damsidan, om jag hänger på med det, samma teori där egentligen då. BK Häcken var där bäst under hösten. Jag tror de vann 9 rad på slutet. Så även om Rosengård har dominerat verkligen nu ett par år i rad, ganska långt före Häcken. Häcken som ju skapades inför förra säsongen. Så tror jag att Häcken vinner, Elin Rubensons Häcken, tack vare att de då kan surfa vidare på det de visade under hösten 2022. Så att svenska mästare i fotboll 2023, på här sidan tippar jag Elfsborg och på damsidan BK Häcken.
Gott nytt år 2023 önskar Sporthuset.
Ja, april är en härlig månad. Som du säger, Tommy, det är fotbollspremiär och dessutom hockeyavgörande. Slutspelet kliver ju in i avgörande skede och ögonblick just i april månad. Och i helgen som var, toppmöte Skellefteå mot Växjö, som ledde ligan innan de åkte upp till Skellefteå för att spela mot Skellefteå AIK, som genom segern i den där matchen med 3-0 till slut tog över serieledningen.
Jag bombarderade ju meddelanden under matchen.
Väldigt många faktiskt. Det var kul, tycker jag. Du hade mycket synpunkter och åsikter på vilka av de där två som skulle ta ledningen. Det var ju 0-0 rätt länge, ska man komma ihåg. Och Skellefteå är ju förresten, det är en parentes, men ändå, de är ju nu bara 2 segrar bakom Färjestads rekord i antal raka segrar i svenska hockeyligan, tidigare elitserien, genom tiderna. Så de har ju någonting att lira för, verkligen. Men när du ändå inne i profetians tecken här, har du något tips här nu? Vad blir det för finallag? Vad blir det för guldlag?
Jag tror att försvaret slår anfallet och att Växjö blir svenska mästare i ishockey. För de har en dunderdefensiv, det har jag märkt så här. Och Jörgen Jönsson går i Sam Hallams fotspår. Det var många intressanta uttryck som kom i den här sändningen som jag tittade på. Vi hörde från kommentatorerna Lena Sundqvist och Petter Rönnqvist. Växjö lägger en blöt filt över matcherna. Vi hörde från Niklas Wikegård, expertkommentator. Det här är tålamodshockey. Och du drev på med, är det inte mycket tränarhockey det här? Alltså, jag får vibbarna utav Finland. Hur de har vunnit VM och OS de senaste åren, nämligen med en otroligt strukturerad, taktisk driven ishockey där man slår till då och hugger när man får läge, men annars är det väldigt tålamodsprövande för motståndarna. Så fjärde guldet för Växjö i ishockey kommer den här våren, tror jag. Senaste var ju 2021.
Ja, sportchefen Henrik Evertsson har ju en enorm förmåga att komma med 2-3 starka nyförvärv just innan de stänger igen övergångsfönstret i mitten på januari också.
Det är ingen nackdel heller.
Det är tvärtom någonting som talar för det. Jag tycker det är spännande med Jörgen Jönsson. Därför att inför säsongen var det en hel del av hockeyetablissemanget som satte frågetecken för att Jörgen Jönsson för första gången skulle gå in som huvudtränare. Han är varit assisterande tränare också utomlands med stor framgång. Han har ju varit assisterande tränare och vunnit SM-guld i dubbla klubbar. Han har ju som spelare rekord nästan i antal SM-tecken för Färjestad. Han har VM-guld, han har OS-guld. Vi pratar om en av svensk ishockeys absolut tyngst meriterade spelare genom alla tiden.
Alla flest landskamper genom tiden.
Dessutom, här står han i båset som huvudansvarig. Och nu är det ingen som ifrågasätter någonting. Jag hörde frågorna komma i september, men nu är de inte där. Därför att han har visat innehåll.
När vi då hoppar vidare så är det en ganska fin brygga till ishockey-VM som kommer in i maj. Det går ju i Tammerfors, ja, även i Riga va, men i Tammerfors går finalen och sådär. Ja. Och då, och svenska gruppspelet. Då spelar ju Sverige och Finland i samma grupp. Och visst vore det häftigt om Sverige fick möta Finland i en VM-final i Tammerfors. Och att Sam Hallam då, under sitt första mästerskap som Tre Kronors förbundskapten, kanske kan slå Finland på Finlands vis. Det lyckades inte Johan Garpenlöv med, så man försökte lite det i OS-hockeyn. Vi ska också bli tajta, vi ska bli strukturerade, vi ska inte köra hejsan svejsan hockey där det vänder fram och tillbaka. Skulle han kunna bemästra det här, Sam Hallam, att ta den här Växjö-hockeyn ett steg in i Tre Kronor och ordna ett VM-guld?
Men vi vet ju inte, det kan komma ganska många spelare från Nordamerika som ju helt guldkastar då möjligheterna att bygga ett lag.
Det är nog det mest svårtippade mästerskapet med tanke på det du säger, men det vore en häftig match i matchen där mellan Jukka Jalonen och Sam Hallam med lite grann samma typ av hockey, en hockey som har förändrats lite. Mm. Okej, det var maj. Nej, inte bara det. Den stora godbiten för mig i maj, det är ju bordtennis-VM.
Ja,
för nu är det faktiskt så att, tänk om det skulle kunna bli så här att det blir en svensk i VM-final i herrsingel för tredje världsmästerskapet i rad. 2019 Mattias Falk, silver. 2021 Truls Mörgård, silver. De enda två icke-kineser som har varit i herrsingelfinal de senaste 20 åren är de här två svenska killarna. Där i Durban i Sydafrika i maj. Det skulle lika gärna kunna bli alltså Anton Kjellberg eller Christian Karlsson som går till en VM-final. För Sverige har en sån enorm toppbredd i bordtennis nu, så att de här killarna som är runt 20 på världsrankingen, det kan lika gärna bli dem som Falk och Mörgård. Så att Sverige har en enorm storhetstid, lite under radarn, inom bordtennisen just nu.
Alltså det ena gäller att du måste vara i form givetvis. Va? Men det andra är också att du behöver flax med lottningen. Va? Mm. Och har det och det stämmer och stjärnorna står rätt, så kan det mycket väl vara så att du får rätt i din profetia. Jag hoppas det. Det skulle vara kul att snacka med bordtennis här i sporthuset, för du vurmar ju verkligen för det.
Och värt att upprepa, i Sverige finns det 10 000 licensierade bordtennisspelare. Ja. 10 000. Hur många finns det i Kina? Ja, licensierade. 20 millar.
Ja, 10 000.
20 millar.
Ja, de är 10 000 i varje kvarter. Ja, precis. Stora kvarter i och för sig.
Gott nytt år 2023 önskar Sporthuset.
Ja, men då är vi framme vid sommaren och här kommer ett antal idrottsliga godbitar såklart. Vi kan återkomma till dem mer i detalj när det närmar sig såklart. Men några rubriker är ju Champions League-finalen i Istanbul i juni. Den blir häftig såklart. Friidrotts-VM i Budapest ser jag fram emot lite extra som friidrottsälskare i augusti. Där vi, förutom stjärnglansen från framförallt Mono Duplantis, i sporthuset förstås hoppas lite extra på vår egen återkommande panelpratare Andreas Almgren. Mm. Att Andreas efter sitt tidigare skadehelvete nu ska kunna följa upp EM-succén på 5000 meter. Där han blev, ja, han var ju nära medalj i somras. Och nu ska kunna ta sig till sin första VM-final då. Och där under sommaren så kommer ju också ett annat VM. Och då är det väl läge att koppla in Fjällströms fotboll igen som en avslutning på den här halvårsgenomgången.
Ja. Jens har varit med tidigare, då pratade han om året 2022. Nu vill vi ju att han ska titta fram mot det som vi tror är hans stora grej under året 2023, nämligen Jens vadå?
Den 20 juli 2023 startar fotbolls-VM i Australien och Nya Zeeland. Jag förväntar mig att det blir ytterligare ett steg i damfotbollens utveckling, och då tänker jag på ökat intresse, större underhållningsvärde, mer sponsorpengar in i det hela, bättre kvalitet i spelet ute på planen, lika med högre tempo till exempel. I och med mitt engagemang för Australiens damlandslag så spelas redan olika scenarios upp i min hjärna. I min vardag är jag redan i mästerskapet till och från. Hur kan vi skapa tydlighet för våra spelare så att de blir bra beslutsfattare när problemen behöver lösas mitt under brinnande match? När det är hysteriskt hög ljudvolym på arenan och där bänken inte är ett alternativ att vända sig till. Hur kan jag bidra med idéer kring att ingjuta mod i våra spelare så att när de går ut till matcherna så njuter de och kan vara sitt bästa jag istället för att bli nervösa och kanske handlingsförlamande? I vilket läge spelar vi ut den där bästa frisparksvarianten? Tänk Nederländerna och Weghorst när de spelar in bollen på backen mot Argentina, vänder och skjuter. Eller hur kan vi lura våra motståndare i samband med hörner? Hur kan jag bidra med nycklar till att våra yttrar kan få ett övertag över sina ytterbackar? Hur kan jag jobba med våra forwards och med deras favoritavslut så att när läget dyker upp i en mästerskapsmatch så är de tvärsäkra på att de kommer att göra mål? Eller hur kan vi få backlinjen att vara så synkroniserade och att de täcker upp varandra så bra att det krävs någonting alldeles exceptionellt för att en motståndare ska göra mål på oss? Och hur ska vi prioritera och vad ska vi prioritera att jobba med vid de träningstillfällen som vi faktiskt har kvar fram till att VM sparkar igång? Hur ska vi forcera när vi behöver jaga ett mål eller hur ska vi stänga en match när det behövs? Planen för hur man ska genomföra straffsparksläggningen. Oj, 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 det kommer att bli ett par sådana där. Det här är helt underbara utmaningar tycker jag att få vara med och ta tag i. Och jag tycker det är så häftigt och jag känner mig privilegierad och över att få vara med om ett VM-projekt. Och speciellt ett hemma-VM. Och ni ska vara med, kära Sporthuset-lyssnare, och ta del av vägen fram dit. Och jag hoppas att jag skulle kunna, att jag kanske redan har gjort, och om inte annat kanske kan lyckas med att göra ett par av er till de Matildas supportrar, om en som ert andra lag. För den 20 augusti 2023, en månad senare alltså, spelas VM-finalen i Sydney på Stadium Australia. Och som lottningen ser ut så kommer Sverige vara på ena sidan slutspelsträdet. Och Tony, jag och de Matildas kommer vara på den andra sidan. Med andra ord kan vi bara mötas i en final. Hur låter det?
Högt i tak i sporthuset.
Ja, men förutom de här vi har hört nu, fina förhoppningar om spännande sporthändelser, så finns det ju också svårare spörsmål som präglat det här året och som kommer påverka också det kommande året. Vad skulle du vilja formulera för tankar där, Lasse?
Men det är ju ändå idrott och politik och det sättet det hör samman. Och jag har ju varit på ett mästerskap i Qatar, i Mellanöstern, i arabvärlden, som ju har tydliggjort komplexiteten, tycker jag, i samtiden. Jag läste en krönika i Aftonbladet som sa att det enda som är riktigt säkert är att utan dubbelmoral och hyckleri klarar vi oss inte. Och det är Andreas Cervenka som skrev den. Jag tycker det är otroligt mycket mitt i prick, för att det är precis där vi hamnar. Och för mig är dubbelmoralen och hyckleri kanske allra mest symboliserad av Tyskland, som alltså skickar sin näringsminister, tror jag det var, till läktaren under VM i fotboll med den här binden, One Love-binden, som han ville ha som bevis för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Det var ju det europeiska lag som spelade i VM ha, inte alla men de flesta. Och det stoppades av FIFA. Det var högljutt och stridigheter om detta. Och då kom näringsministern till den tyska, jag tror att hon var det, en match med FIFA presidenten Infantino på plats och hade på sig armbinden för liksom både mot Infantino och värdfolket. Dagen före hade den tyska bundeskanslern Olaf Scholz varit i Qatar och återvänt till Tyskland stoltserandes med ett stort avtal om köp av naturgas med start 2025. Ett sexårigt avtal för rekordsummor. Och någonstans blir det liksom en symbol för att idrott och politik hör samman. Det är väldigt svårt att hålla isär frågorna, det är komplexa frågor. Och vi som finns i en värld som ligger, Erik Niva skrev i Sportbladet en superbra krönika tycker jag. Vi som är högst i demokratiindexmätningen i hela världen, Sverige, Danmark, Norge, Tyskland. Vi har inte ens 7% av världens befolkning hos oss. Och det är en kolossal utmaning. Men för mig finns det en linje, en skiljelinje som är tydlig. Skiljelinjen går att följa statens beslut. Exempelvis när det gäller de skarpa, starka, djupgående sanktionerna mot krigförande Ryssland som för ett anfallskrig i och mot Ukraina. Sverige är medlemmar i EU. EU-sanktioner tillsammans med Storbritannien och USA är massiva. Det är ingen fråga var vi står någonstans. Där går skiljelinjen för mig. Där har jag lättare att se. För mig är det inte en sån otroligt komplex fråga. Men den kommer vara med oss sida vid sida när allt fler idrottsorganisationer börjar flagga för att vi kanske ska öppna dörren för ryska idrottare, ryska atleter. De är ändå atleter, de är ändå människor, de ska få vara med och tävla. Det ska förvisso inte vara under ryska federationens fana och nationalsång, utan det ska vara under neutral flagg.
Ja, det kommer komma upp, så det är bra att du tar upp det, för det kommer komma upp nu. Det kommer bli högaktuellt inför till exempel OS 2024, för nu börjar vi närma oss det stora sommar-OS i Paris. Och Pernilla Wiberg, vi fick från Lennart Skott här ett mejl via sportisepodcast.se.
Vi får det då och då. Ja. Lennart är mycket vaken i den här typen av frågor.
Och han undrar lite vad vi tycker om det här. För Pernilla Wiberg, hon tillhör ju det som heter World Olympians Associations, alltså en organisation som företräder olympier. Och jag tror faktiskt framförallt där som påtryckningarna pågår just nu, att de bör få vara med, de som kommer från Ryssland och Belarus. Och han undrar vad vi säger om det, för hon tycker då att idrott och politik inte ska höra ihop, de ska få vara med och tävla, medan Lennarts eget inskick är att hans egen uppfattning är att de inte ska få delta. Men jag ska bara säga vad Pernilla Wiberg har sagt här. Hon har sagt så här: idrotten har alltid stått för att oavsett vilken etnicitet du har, vilken sexuell läggning du än har, vilket land du än representerar, oavsett det så ska du få utöva din idrott. Det är en grundläggande regel, det står i de olympiska stadgarna. Och här har man gått ifrån det då när man förbjuder ryska och belarusiska idrottare att delta. Tyvärr så finns ju, säger Pernilla Wiberg, så himla många krig och konflikter runt om i världen. Så var drar du gränsen?
Jag fattar väl att varenda ryss inte står bakom det ryska anfallskriget. Så att det är en komplex fråga när man ska öppna den, och det måste göras av de som är skickliga i detta. Och det är i första hand diplomatin, och det är inte idrotten. När diplomatin har öppnat, när det finns förbindelser, samtal, ja, då är läget ett annat. Och då får staten Sverige säga att det finns en annan öppning i det här nu. Då är idrotten oerhört viktig. Men i detta läget är det för mig, jag vet inte vad du säger Tommy, men för mig är det i detta läget ett tydligt nej.
Man kan ju fundera på hur länge ska det vara så. Om kriget håller på i 10 år, ska en hel generation med ryska och belarusiska idrottare inte få med och tävla neutral flagg? Ja, men då är det i alla fall inget ekonomiskt utbyte. Men jag tycker det är värre det som Fredrik Claesson gör, alltså den svenska hockeyspelaren
som förlänger ett avtal.
Han får ju pengar utav Putins regim. Ja. Det är värre. Och direkt, alltså en utav Putins närmaste män då, är ju med och sponsrar CSKA Moskva.
Det är en del av demokratin vi får ta ansvar för att vi har. Jag håller med dig. Jag tycker det är helt åt helsike att åka dit och lira. Han har den demokratiska rättigheten att bestämma över sitt eget liv. Så. Däremot så har inte Svenska ishockeyförbundet rätt, tycker jag, att som medlemmar i Riksidrottsförbundet ställa sig vid sidan av staten Sveriges beslut.
Men det gör de inte, de får inte spela landslaget.
Exakt, ja. Och det har de sen. Det var inte ett
men
beslut.
Men vad händer när första spelaren kommer till SHL? För snart kommer det komma en spelare till Svenska Hockeyligan som vill spela Svenska Hockeyligan som har spelat i Ryssland. Det är också en grej inför 2023. Snart kommer den första spelaren dyka upp.
Och då är, då är det så i det demokratiska konungariket Sverige att medlemmarna bestämmer. En idrottsförening ägs i Sverige av sina medlemmar, inga andra. Där vid lag är det punkt. Och då är det så att om styrelsen väljer att vi hade ju Adam Almqvist sa sig upp ifrån sitt KHL-kontrakt där, det är en hockeylirare, och blev tillgänglig på marknaden, och han skrev ut kontrakt i Schweiz. Minns inte vilken klubb, det spelar ingen roll. Men han fanns ju på den så kallade marknaden. Men alltså att en svensk klubb då ska känna att nej, men nu behöver vi resultat här, så vi tar in den här liran, den är duktig, den behöver vi, vi skriver kontrakt med vederbörande. Jag är övertygad, eller så hoppas jag det för mycket utav själ och hjärta, att medlemmarna då säger att stadgarna stipulerar extra årsmöte inom 14 dagar, samtliga i styrelsen får gå, samtliga kontrakt på samtliga ledare i den här föreningen sägs upp, samtliga lämnar sina uppdrag, vi vill inte se mera.
Men oavsett hur det är med alla de här reglerna, förstår du min koppling till att det känns på ett sätt allvarligare när man tar emot pengar?
Nej, men jag tycker likadant. Ja. Men det, där är vi. Vi är en demokrati. Och var och en i en demokrati äger besluten kring sig själv. Så länge det inte är lagbrott.
Och Pernilla Wibergs rop på de, vad ska vi kalla det, enskilda idrottarna från Belarus och Rysslands demokratiska rättigheter. Ungefär så är det hon formulerar det. Deras möjlighet att få vara med i OS, de finns inte på samma sätt.
Nej, jag tycker inte det.
Det ryska anfallskriget i och mot Ukraina medger inte möjligheten för ryska medborgare att tävla i internationella sammanhang. Idrottare vid olympiska spel, oavsett neutral flagg eller inte, från Ryska federationen, svar nej.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Tack för att ni har varit med under året, ni som har lyssnat på Sporthuset.
Verkligen.
Och verkligen bidragit till innehållet. Verkligen. Inte bara vårt intro där det smäller varje vecka. Det blir bara bättre och bättre, tycker jag, våra introstarter. Den här veckan var det Lennart Skott, Åsa Johansson, Rickard Ljung, Jörgen Eksvärd och Håkan. Jag är inte släkt med Janne Ottosson.
Men får jag bara
de
säga,
är inte släkt.
Tre backar före Oxberg 1981. Den är läcker
och hittar, fin,
tycker jag.
Och den kommer såklart från Håkan
Ottosson. Alltså, det var så, ja. Okej. Okay, ja.
Och vi finns ju på Twitter och Instagram, Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast på Instagram. En fråga inför 2023, kommer Lasse skaffa Instagram?
Nej.
Det är mycket möjligt. Och sen vår hemsida då, sporthusetpodcast.se. Där kan ni ju skicka in supportersånger. Gör det, vi har ju dunkat på ända sedan avsnitt 285, alltså i nästan 100 avsnitt med supportersånger på slutet. Så fortsätt skicka in. Men jag tänkte vi skulle avsluta det här året med en nationalsång.
Ja.
Och då vet jag ju att du är lite av en nationalsångsälskare. Ja. Vad har du för, nu kommer det igen, topp tre.
Ja, där kom den. Jag sa ju det. Det är Tommys lista. Folk älskar listor.
Vilka är dina främsta? Vilka gillar du mest, allra mest?
Två är givna. Kamp om tredje platsen. Nu är det ju God Save the King. Och den slåss om tredje platsen tillsammans med Italien. Mm. Fratelli d'Italia. Som
två.
Det är ju La Marseillaise.
Ja.
Det måste den få vara. Det tycker jag är häftigt. Och sen är det för mig en tydlig etta. Helst sjungen på båda språken. Det är ju tvåspråkigt land. Det är O Canada.
Vi har ju varit i Kanada i avsnittet också. Ända längst ut i allra mest östra utav Kanada.
Och där är det nog inte annat än den engelska varianten.
Nej, precis.
Men jag tycker den ska sjungas på franska och engelska. Gärna av Ginette Renaud. Madame Ginette Renaud i Bell Center, Centre Bell i Montreal. Med Montreal Canadiens supporterna där som hon sjunger så det dundrar där inne. Va? Men då är det ju några rader på franska. Au Canada, terre de nos aïeux. Ton front est saint de fleuron glorieux. Och så vidare. Ja.
För om vi ska avsluta det här året med nationalsång så känns det ju som att den som sticker ut och som man vill spela är den.
Ukrainska bör det ju vara då.
Ja. Och det är ju så oerhört fint det här. Amelia Anisovic. Alltså den sjuåriga ukrainska flickan som blev världsviral efter att ha sjungit Frostlåten Let It Go inne i ett överbefolkat, överbelamrat skyddsrum. Ni kanske har sett det där. Hon kom ju sen till säkerhet i Polen här under året tillsammans med sin mormor där hon på en välgörenhetsgala då framförde den ukrainska nationalsången. Jag får rysningar redan nu innan vi ens har släppt på musiken. Det är så genomskärande, vackert och känns så starkt apropå det som har drabbat Ukraina under 2022.
Mm. Alltså inledningen på nationalsången är ju Ukrainas ära och frihet har ännu inte gått under. Det är så den inleds. Och det verkar ju som det är en text skriven idag. Och det blev Ukrainas officiella nationalsång direkt efter självständigheten i samband med Sovjetunionens sönderfall. Och det är ju
och vi har ju sett det starkt på flera idrottsevenemang också, inte minst landskamperna som Ukraina varit inblandade i fotboll. Det var bland annat på Hampton Park där, vet jag, mot Skottland. Mm. Men här släpper vi nu fram som en avslutning på 2022, sjuåriga Amelia. Mm. Och vi hörs igen i Sporthuset 2023.
Och med en förhoppning om en bättre och ljusare framtid så får vi säga gott nytt år.
Mm, det gör vi. Gott nytt år!
Här är Amelia.
Тіна мила України, ні слава, ні воля. Тіна браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки. Як роса на сонці запанує, і ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!